Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Robeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Hoppas att det är bra med er. Kom ihåg, jag behöver er hjälp mer än någonsin att sprida podden. Så om ni skickar det till en vän så kom ihåg att säga att de ska lyssna via Spotify eller Acast och att iTunes då inte fungerar. Ja, hur är det egentligen? Ja, jag kämpar ju fortfarande med podden. Jag ska inte bli långvarig om det här, men med iTunes, och det är helt sjukt när man ska hålla på och prata med Apple och allt. Men jag har kommit på en sak i det här, och det är därför jag vill prata om det. Att det är ju min reaktion på att det är ett problem som är det jobbiga. Det jobbigaste är ju inte att inte podden syns, eller det jobbigaste för dig som lyssnar och har ett problem är inte att problemet finns, utan det är dina reaktioner. Och jag coachar ju i det här, men har inte så lätt själv. När kontrollbehovet är ju liksom är ju där och stör när någonting inte fungerar som det ska. Men jag försöker backa, titta på det lite objektivt och lite försöka släppa taget. Och det tänkte jag inspirera dig som lyssnar, om ni har något som tar mycket kraft. Se om ni kan backa lite istället. Ja. Här kommer jag med lite olika tips som jag själv skulle behöva höra. Men det är så tydligt att vissa dagar så går jag omkring och är jätteupprörd, och andra dagar så bekommer det inte mig. Och livet kunde ju såklart vara mycket värre. Men kom ihåg då, hjälp mig att sprida. Jag blir så glad, och tack för alla som har gått in på podcaster-app och liksom gett mig stjärnor helt enkelt. Ja, det är bara så lustig grej, men det är någonting med tidtekniken. Det är något universum vill säga till mig. Jag var hemma hela förra veckan, så jag hade väldigt mycket att göra. Ni vet hur det är. Man växlar upp när man är själv med barnen. Det är som att man ska öka sin kontroll jättemycket. Och, ja, jag blir så i alla fall. Jag kan börja så här städa ut skåp och så, som jag aldrig tänker göra annars. Varför vet jag inte. Man får så ökad kontroll över situationen. Hur som helst har jag haft mycket, så jag råkar trycka in någonting felaktigt på våran kod hemma. Så nu när man öppnar dörren, då låter det så här, som att man har kommit in till en affär. Ja, det är bara så komiskt när folk kommer och ska hämta mina barn eller deras barn som har varit här och bara plingar på. Det låter som att man går in i en affär. Ja, men det känns som tekniken, vad vill den säga mig egentligen? Och med det kom jag på också att jag har en plats kvar i min coaching. Så är det så att du lyssnar och har lyssnat och känner att jag skulle passa som coach, så får du jättegärna gå in på carolinerobele.com och göra en intresseanmälan, och då återkommer jag till dig, så ses vi en halvtimme där du berättar vad du har gjort. Eller förlåt, du berättar vad din situation är och jag berättar hur jag coachar. Så gå in på carolinerobele.com och lämna en recension helt enkelt. I det här avsnittet så har jag intervjuat Giorgio Grossi. Han jobbar på stressmottagningen. Han är forskare och beteendevetare. Och jag är såklart intresserad av att höra vad hans tankar kring stress är. Så lyssna till Giorgio Grossi. Och just det, jag vill lägga till också att Giorgio, han skriver även böcker och har skrivit en bok som handlar om stress i kris med tanke på pandemin som är nu. Boken heter krisstress. Och är du intresserad av den så kan du gå in på mitt nyhetsbrev och signa upp dig. Och skriv även till mig på caroline@prestationspodden.se varför du just ska ha boken. Då kommer jag kontakta dig om du har vunnit och så skickas boken direkt till dig. Tack till alla er som lyssnar. Tack för att ni sprider podden. Men framförallt så hoppas jag att du har en jättebra vecka.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Välkommen till prestationspodden, Giorgio.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Ja, berätta för dem som lyssnar. Vad jobbar du med?
Jag jobbar med stress. Jag har en bakgrund som forskare vid Karolinska institutet och Stockholms universitet och har forskat länge om stress. Men det jag gör idag framförallt är att jag jobbar kliniskt som psykoterapeut på en mottagning som heter Stressmottagningen i Stockholm, och där behandlar vi patienter med utmattningssyndrom. Genom en teambehandling med specialister från olika områden, psykologer och psykoterapeut och läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut. Så ett sånt team ingår jag i.
Ja, och det passar ju verkligen den här podden. Och jag tänkte börja med den breda frågan, varför är det så hög stress i samhället? Hos oss människor.
Ja, vi får väl säga så här att vi har ju alltid stressat. Så det är ju inte nytt på det sättet. Utan stress, det är ju en väldigt gammal uppsättning överlevnadsreaktioner som våra kroppar har. Och som ska triggas igång när vi upplever någon form av fara eller utmaning. Sen är det ju så att, som de flesta vet vid det här laget, så är ju stressen från början en överlevnadsstrategi som är utvecklad mot en helt annan livsmiljö än den vi har idag. Tidigare skulle vi överleva mot vilda djur och i allmänt farliga miljöer, rent fysiskt farliga alltså. Och att vi blir sjuka av det idag, av stressen, det är ju i mångt och mycket för att de faror och utmaningar som vi kämpar mot, de går ju inte riktigt att hantera på samma sätt som vi kunde hantera sabeltandade tigrar på stenåldern. Utan deadlines, livspussel som inte går ihop, oro för anhöriga som sitter i isolering till följd av corona och många, många, många fler utmaningar är sådana som bara pågår och pågår och pågår utan att vi kan hantera dem fysiskt. Och eftersom då stressen blir långvarig, kronisk, så uppstår ju också slitage på våra kroppar eftersom vi aldrig ges en möjlighet att riktigt vila och få återhämtning på daglig basis. Va? Och man kan väl säga att det har exploderat så väldigt de senaste decennierna. Det handlar ju också om att vi lever i ett allt snabbare samhälle med en uppluckring av de naturliga strukturerna i vardagen. Man tänker sig att på bondesamhällets tid då styrdes vårt arbete, vår vakenhet, vår vila väldigt mycket av dygns- och årstidsvariationerna. Alltså våra liv följde ju skörden och jordbrukets tempon i en helt annan utsträckning. Sen gick vi över till industrialismen och så började vårt livstempo styras av fabriksklockan. Och nu, idag, så lever vi i den postdigitala världen där allting går rasande snabbt och det finns en total uppluckring av arbete kontra fritid, natt kontra dag, och vi är ständigt nåbara tack vare teknologin. Så det här kan ju öka på känslan av att vara jagad, pressad, ha ständigt uppbokade tider och inga möjligheter att varva ner helt enkelt.
Ja, jag förstår. Ja, men det är bra. Och många av våra lyssnare nu, de är ju väldigt... eller om de har lyssnat till podden länge så är de ju ganska pålästa, tror jag. Men jag skulle ändå... Jag har lyssnat till dig och jag tycker att du beskriver väldigt bra vad det är för typ av person som ofta lever med hög stress. Mm. Vad har den oftast för personlighetsdrag? Ja,
det vi möter i kliniken om och om igen, det är ju patienter som berättar om sig själva på ett speciellt sätt. Nämligen... så kommer ju ofta beskrivningen av en person som är väldigt, väldigt ambitiös, lojal, duktig. Det finns lite variationer på temat, men det här med perfektionism brukar löpa som en röd tråd genom berättelserna. Att man alltså är väldigt upptagen av att det ska bli rätt. Det får inte bli fel. Och perfektionism brukar man indela i lite olika subtyper, bland annat då adaptiv, alltså någon form av sund perfektionism där man är mer driven av lust och en äkta vilja att utföra vissa handlingar på ett riktigt, riktigt, riktigt bra sätt. Och det brukar vara sunt i den bemärkelsen att det är inte en perfektionism som blir tvångsmässig och genomsyrar hela livet. Utan det är vissa saker som man vill göra riktigt, riktigt bra för att man vill det. Sen så finns det den här andra perfektionismen som vi ofta ser som en, ska vi kalla det för, en sårbarhetsfaktor för stressrelaterad ohälsa. Och det är den här som styrs inte så mycket av lust men av oro för att framstå som dålig på något sätt. Att utsättas för skam om man misslyckas med en uppgift. Eller att folk ska tycka illa om en om man säger fel saker till dem. Om man råkar såra dem på något sätt. Så det kan alltså handla dels om prestationer, vad man gör. Och också om mera sociala prestationer, om man säger så, relationerna till andra.
Och är det också det här med den sociala grejen? För att jag menar, Om inte folk tycker om en så är det ju egentligen ingen fara. För att, men man upplever ju fara när man inte blir omtyckt. Eller många gör det i alla fall. Vissa bryr sig inte, vissa bryr sig mer. Är det också nedärvt, eller vad man ska säga, från den här lite uttjatade savannensituationen?
Ja, när vi befann oss på den uttjatade savannen så, och kanske än idag, så var vi ju väldigt, väldigt beroende av flocken. Vi brukar beskrivas som flockdjur, och på savannen så gällde det ju att samarbeta. Gjorde man bort sig på ett eller annat sätt och blev så pass mycket som man blev utkickad ur flocken, då hade man ju mycket sämre förutsättningar för att överleva i en väldigt, väldigt skoningslös miljö. Och alltså att kunna höra till, att ingå i en gemenskap, det är ju någonting som är en hunger som sitter djupt rotad i våra gener. Och även på modernare tid så finns det ju mycket forskning som visar vilken betydelse socialt stöd, alltså att känslomässigt men också rent praktiskt kunna få stöd från andra människor, i en väldig buffert mot olika typer av påfrestningar. Så jag skulle vilja säga att det sitter djupt rotat i oss, och även om vi kanske förnuftsmässigt vet att vi inte kommer att dö om vi bjuder hem folk och det är lite stök i hörnen, eller om vi i vissa sammanhang levererar resultat som är mindre än 100% perfekta. Rent intellektuellt kan man fatta att det inte är en katastrof. Men rent känslomässigt så känns det väldigt, väldigt, väldigt olustigt, obehagligt. Och känslorna brukar ju få en större makt över oss än vad förnuftet brukar ha. Och det är just i överlevnadens syfte då. Även om vi idag kanske inte löper exakt samma risker som för 100 000 år sedan, generellt va?
Och då det här med att också, som jag också hörde dig tala kring, och som jag upplever verkligen, att vi försöker vara ensamma och försöker liksom, alltså inte försöker vara ensamma, utan vi vill klara oss själva och försöker vara starka.
Precis. Vad har vi fått det ifrån?
Ja, vad är
det? Det är en kontrast, va? Å ena sidan så är vi flockdjur och beroende av varandra, och så vill vi inte göra bort oss inför varandra, samtidigt som vi också har i mångt och mycket den här, vad ska vi kalla det för, den här bilden av att den som kan utföra lite solitära hjältedåd och inte behöver andra, inte är andra till last, det är en bra person som inte är till besvär. Va? Och det kanske är så att båda de här sidorna finns ju hos oss, för att vi vill ju ha autonomi också. Det här med att vara självständig och klara av saker på egen hand, det är någonting som får vår självkänsla att öka. Och så vill vi ju inte besvära andra i onödan, va? Och det där är ju jättebra. Det är väl fint om vi kan vara självgående, självständiga. Men det är ju med det som är allt annat, att för mycket och för lite skämmer allt. Ibland behöver vi vara självständiga och få agera fritt. Och ibland så behöver vi faktiskt be om hjälp och sträcka ut en hand till de som verkar vara i behov av hjälp. Åtminstone erbjuda möjligheterna. Så att det är ju igen det som är som en röd tråd genom stressdebatten. Det här med balans. Ja, autonomi och tillhöra. Det är inte antingen det ena eller det andra. Va?
Nej. Mm. Men vad, är det så att vi svenskar är vi mera, alltså man får ju för sig i alla fall att andra kulturer är bättre på att hjälpa varandra än vad vi är i vår kultur. Ja.
Kan hända. Utan att vara en expert på det området så kan jag i alla fall nämna att vi enligt World Values Survey som man kan hitta på nätet,
ja,
så är vi i Sverige i topp i världen när det gäller ett par stycken värderingar som kan prägla samhällen mer eller mindre. Och då har vi till exempel det här med individualism. Alltså den utsträckning i vilken vi som privatpersoner agerar självständigt och är fria, inom citat, eller oberoende av sådana strukturer som familj, klan, etc. Och sen en annan dimension, det är det här med religiositet kontra sekularisering. Mm. Och där sekularisering innebär då att vi har gjort oss mer självständiga från religion och sådana institutioner. De styr oss inte alls lika mycket som i andra länder. Och just individualism och sekularisering, där är vi alltså på topp i världen. Och det finns ju fördelar och nackdelar med det, men en är ju då som du nämner att vi kanske inte är fullt så hjälpta av familj, klan, släkt och så vidare som man kanske är i andra kulturer.
Nej.
I en del andra kulturer så kanske släkten kan vara ett väldigt förtryck. Samtidigt som det också är ett stort stöd.
Ja, precis. Ja.
Ja.
Ja, men det här du kom in på lite med att vara lagom. Ja, alltså jag jobbar som coach och träffar en hel del människor på det sättet. Och sen träffar ju människor med i den här podden. Och jag kan notera att det finns ju också någonting bra i att inte vara lagom. Alltså att vissa personligheter vi säger att det är någon människa som är väldigt driven. Och då tänker jag mer att det kanske är okej att vara driven om man väger upp det med någonting annat än att den personen ska liksom försöka rätta sig i ledet och vara mera lagom. Förstår du hur jag tänker? Mm.
Ja, absolut. Men jag tänker då kanske en parallell till det här som jag sa tidigare med mer av en sund perfektionism kanske. Ja. Alltså att man helt klart kan ge sitt allt inom vissa områden i livet. Det är alltså inte alls farligt på något sätt. Det är inte tänkt att man ska bli någon medioker medelmåtta som underpresterar i arbetet eller vad det nu är, va? Men det gäller ju att välja sina strider.
Ja.
Man kan inte vara 120% toppeffektiv i livets alla områden hela tiden. Så man behöver ju, lite grann som du är inne på, då, hitta sina sätt att varva ner inom andra områden. Då, kanske. Så om jag en dag ger allt på jobbet så säga till och ha det lite lugnare dagen efter.
Precis.
Så att det inte är ett ständigt maratonlopp.
Nej, men precis.
Att välja sina strider överhuvudtaget. Vad är det värt att satsa på och vad kan man backa?
Exakt. Men när är stressen farlig, så att säga?
Stress, om man generaliserar så kan man väl säga så här att stressen kan vara farlig vid två typsituationer. Och den ena det är när det händer någonting så pass dramatiskt att man upplever att man är hotad till livet eller ser någon annan bli hotad till livet. Man känner riktig fruktan för liv och lem. Och det är alltså det man kan i sådana så kallade då potentiellt traumatiserande situationer. Om jag befinner mig i en krigssituation eller är med om en svår olycka, naturkatastrof, övergrepp. Den sortens saker som inte inträffar så jätteofta, gudskelov, men som innebär en extrem stress.
Mm.
Då kan det vara så att, förutom att alla reagerar kortsiktigt med en akut och intensiv stress, så finns det också en mindre grupp som i förlängningen sen utvecklar det man kallar för posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD. Mm. Vilket är ett tillstånd där man ständigt återupplever den här situationen som var så här traumatiserande, och det kan komma i form av mardrömmar, flashbacks i vaket tillstånd, påträngande minnesbilder. Och i det tillståndet så lever stressen kvar i form av minnen och återupplevanden och gör att man blir väldigt spänd, uppvarvad, vaksam, så att man inte ska gå och bli traumatiserad igen. Mm. Och man kan bli känslomässigt avtrubbad och utveckla beroendeproblematik med mera. Så ibland så räcker det alltså med en enda incident för att vi ska få en långvarig ohälsa.
Jag förstår.
Men annars så har vi det här andra scenariot, och det är ju när vi blir utsatta för en stress som inte är av traumatiserande karaktär, men som handlar om en kontinuerlig överbelastning. Och det kan vara både i arbetet och privat. Och det som händer då, det är ju att stressen kanske är måttligt till högintensiv, men aldrig extremt intensiv kanske. Men att det bara pågår och pågår och pågår i månader och år gör att vi medvetet och omedvetet skär ner på återhämtande aktiviteter. Sömnen, den brukar ju fallera av sig själv till exempel, ja. Men man kan ju också aktivt välja att inte sova så mycket. Att jobba på kvällar och nätter och hoppa luncher, hoppa pauser, hoppa helger och så vidare. Och det är det som sen i slutändan kan leda till sådana tillstånd som utmattningssyndrom till exempel.
Ja, verkligen. Då är man ju inne i en jättejobbig spiral, och då tror jag inte ens att man lyssnar på en podd. Alltså, jag tänker, det är ju det värsta när man har kommit in i den tunneln, tänker jag. Usch. Ja, det är inte...
Ja, det är hemskt.
Ja, men jag tänker backa tillbaka till det här med PTSD. För det finns ju en, eller jag vet inte, det här vet du mer, men jag, vissa så här traumatiska minnen, de kan ju också, eller jag tror att de kan spelas upp i amygdala, eller vad man ska säga, att de sitter och stör. Man kanske inte är medveten om så här, gud, det var... från min barndom, att det var så jobbigt med en viss person och som var elak under en viss tid, utan att man mer drabbas av att man har stress i kroppen, men man vet inte varför. Har du hört talas om det? Alltså,
ja, absolut. Mm. Och det förs ju diskussioner nu om att man ska revidera diagnoskriterierna för PTSD, ja, kanske, och försöka få in det som du beskriver. I folkmun pratar man om det i termer av komplex PTSD, och det kan då handla om saker som har hänt tidigt som man inte minns medvetet, men som sen spökar, som du säger då, genom kroppen när situationer inträffar i vuxenlivet som har en mer eller mindre tydlig koppling till, alltså på något sätt är förknippat med det som hände den gången eller de gångerna som man inte minns, så kan alltså en stressreaktion, en ångestreaktion väckas i kroppen utan att man riktigt vet vad det är som har triggat den.
Mm.
Jag får erkänna att jag i dagsläget inte har någon koll på vilken status den här omskrivningen av PTSD-kriterierna har. Nej. Men rent kliniskt så är ju det här ett fenomen som man stöter på med jämna mellanrum.
Ja.
Helt klart.
Ja. Har du någon upplevelse om då hur EMDR, alltså om det är ett verktyg att använda sig av då, eller så att gå till någon som kan det?
Ja, EMDR har ju så vitt jag vet, en god evidens vid just trauman. Ja. Så att det skulle kunna vara någonting att testa i så fall.
Det är alltså en giltig behandlingsform.
Ja, senast jag tittade efter så ingick det i de evidensbaserade behandlingarna.
Vad spännande.
Det och någonting som heter prolonged exposure therapy. Men det förutsätter ju då att man minns vad man har varit med
om. Aha, vad är det för något då? Vet du det?
Ja, det handlar ju om förlängd exponering då, prolonged exposure. Men det handlar ju bland annat om att man arbetar med exponering, alltså att möta det som man i vanliga fall fruktar och undviker. Och i det här fallet är det ju traumarelaterade intryck av olika slag. Det kan vara platser, det kan vara företeelser, det kan vara dofter, det kan vara personer. Det kan vara minnen, minnesbilder. Och då skulle det till exempel kunna gå till på det sättet att man skriver ner ett manus som om det vore ett filmmanus av en händelse som har varit traumatiserande. Med alla detaljer som om den inträffade i nuet. Med doftintryck och ljud och det man ser och det man känner. Precis som om man återupplevde det. Och man gör det så detaljerat som möjligt. Och sen så kan man spela in den här också och lyssna på den flera gånger om dagen.
Ah.
Och i takt med att man återberättar det här så brukar det dyka upp fler och fler detaljer som man kan lägga till, som man hade glömt.
Mm.
Och genom att liksom åter iscensätta traumat och exponera sig för den fullt ut så kan man också uppleva att det blir lättare och lättare och lättare att ha de här minnena utan att de upplevs som lika traumatiserande och plågsamma.
Mm. Mm. Mm, spännande. Eller oj, 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 vad jobbigt också. Säkert. Ja. Men, det,
och effektivt.
Ja, jag har nämligen själv testat EMDR. Det berättat, och det var otroligt fascinerande bra. Det hjälpte verkligen mig.
Det gläder mig att höra. Mm.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag tänkte höra lite, de som kommer till er på stressmottagning,
ja,
är oftast utmattade, eller?
Ja, det här är en specialistmottagning inom ett vårdval som vi har i Stockholm. Mm. Och som handlar om utmattning och långvarig smärta. Antingen den ena eller den andra. Och på stressmottagningen så är vi då specialiserade på just utmattningen. Så det är den patientgruppen som kommer till oss enkom.
Okej. Vad händer när man kommer till er? Alltså jag tänkte att du kunde berätta lite för de kanske är utmattade som lyssnar eller det är övertygade om. De kanske är intresserade av vad som händer när man kommer till er och vad jobbar man med och så. Lite
Ja, och jag kan väl bara nämna att för att komma till oss, då behöver man ansöka antingen genom en egen remiss som man kan fylla i via 1177. Eller så är det doktorn på vårdcentralen eller företagshälsovården som skickar in remissen. Och på vår hemsida så står det hur man gör. Men den första, det är det första momentet, att få in en ansökan som är fullständig, och sen så blir man kallad på en bedömning hos oss. Det som teamet vill säkerställa då, det är ju att det är en utmattning man lider av, ett utmattningssyndrom alltså. För vi får komma ihåg att det finns andra tillstånd, både psykiatriska och kroppsliga, ja, som kan ge symptom så som utmattningssyndrom.
Absolut.
Så det behöver undanröjas. Och sen så behöver man också ta, alltså verkligen förankra hos den blivande patienten att det här är ett program som innebär att man behöver jobba med sig själv, förändra sin livsstil i små steg förvisso, men ändå ganska radikalt för lång tid framöver. Vilket innebär då att man behöver vara beredd att göra detta, arbeta med sig själv och också att göra stora delar av det i grupp. För vi, som många andra kliniker av det slaget, jobbar med grupper väldigt mycket.
Det är bra.
Ja, det är bra. Nu under corona så är det lite mindre grupper. De är inte lika stora, men i vanliga fall så är det 6-8 patienter i varje grupp. Nu är det 5-6. Så att man kan distansera sig i rummet, va? Men gruppdynamiken är viktig, och även om många som kommer dit tycker i början att det här med att träffa andra människor som man inte känner, vad ska det vara bra för? Det låter läskigt. Så är ändå en erfarenhet efter 20 år som mottagningen har funnits att det är ju oftast gruppen man uppskattar mest. Just för att man får träffa andra i liknande situation, och många grupper brukar hålla ihop långt efter att de är klara med stressmottagningen. Men det vi gör då som patienter, det som händer när man kommer till oss, det är att man får träffa en läkare. Sen så får man träffa en psykolog, och man får träffa en arbetsterapeut eller en fysioterapeut. Och det man går igenom då, det är diagnosen och måendet och livet i stort, livsberättelsen, berättelsen om hur symptomen uppstått och hur tillvaron ser ut i mångt och mycket. Och det här gör man då från flera perspektiv. Dels läkarperspektivet, psykologen, sen arbets- och eller fysioterapeuten då. Det som händer sen när man går in i programmet, det är att man får gå i psykoterapi i grupp. Och det vi jobbar med i dagsläget, det är en form av kognitiv beteendeterapi som kallas för ACT, Acceptance and Commitment Therapy.
Just det.
ACT, ja. Och det är en terapi som handlar väldigt mycket om att lägga ner kampen mot sånt som inte går att förändra. Till exempel det förflutna, till exempel det man känner och det man tänker. Och sen istället lägga sitt krut på det som går att förändra och som man vill förändra. Mm. Och det är ju alltså våra beteenden. Så idén är att vi ska bli också genom terapin duktigare på att sätta ord på vad som är viktigt för oss här i livet. Hur dana vi vill vara som människor, som föräldrar, som vänner, som kollegor. Vad det är viktigt för oss på vår fritid, vad som är viktigt för oss i relationen till oss själva, inte bara till andra.
Mm.
Och sen sätta upp beteendemål därefter, att börja agera på ett annat sätt i vardagen. Och eftersom det är en utmattningsrehabilitering vi pratar om, så handlar det mycket om att bli duktigare på att växla mellan aktivitet och olika former av återhämtning, pauser, vila, göra en sak i taget så att man inte gör slut på den ork man har när man har, va?
Kan det hända att de utmattade alltså behöver psykofarmaka?
Ja, det händer. Jag vill bara som en liten parentes säga att det här med psykoterapin, det är bara en del i programmet. Ja. Vi har andra också. Men som svar på din fråga, ja och nej. Det är ju så här att så vitt vi vet idag så finns det ju inga särskilda farmaka som hjälper specifikt mot utmattningssyndrom. Nej. Däremot så finns det ju i de flesta fall en samsjuklighet med till exempel ångest och eller depression. Och ibland kan de här tillstånden vara så kraftfulla så att det är svårt att ta till sig psykoterapi, fysioterapi, arbetsterapi etc. Utan man kan då ha hjälp av antidepressiva farmaka för att lyfta sig en aning, som man brukar säga, eller ta udden ur den värsta ångesten, nedstämdheten, så att man sen är mottaglig för en psykoterapi.
Jag förstår.
Så kan det vara i allra högsta grad. Och likadant sömntabletter under en kortare period kanske.
Under kortare, ja.
Om man har svårt med sömn.
Nej, för jag jobbar ju som sagt då som coach, men till mig kommer de ju inte som utmattade, utan snarare kanske vill ha hjälp liksom nästa steg.
Alltså, innan?
Ja. Ja, precis innan eller efter de har varit hos er.
Ja, kanske okay. Känner ja, det kan man före.
Ja, precis. Ja. Och då är det ju så ibland att de äter någon form av serotoninupphöjande. Alltså att de har tagit till det. Ja. Och jag förstår ju att det är ju det som man måste, även om jag kan ibland också vara en motståndare till det, men det är väldigt, man blir ju väldigt kluven när man möter människor som är sköra, men det, ja, om du förstår, det här utsättningssymptomen som blir sen när de ska sluta är ju också det jag tycker det är problematiskt.
Ja, utsättningssymptomen kan ju vara nog så problematiska och där så behöver man gå långsamt fram. Många gånger, nu är ju inte jag läkare, nej, men min kliniska erfarenhet säger att upptrappningen, insättningen av SSRI-preparat sker ofta stegvis utan några större chockeffekter, även om det finns biverkningar vid insättningen också. Men att utsättningen ibland går lite väl fort och då så får man större problem med just utsättningsbesvären.
Ja. Jag har förstått och jag har hört folk som har gått hos er att ni har väldigt goda resultat. Och det är ju när människor börjar ta hand eller i det stadiet som utmattad, då är man ju väldigt skör, och där kan jag se också att man har en chans till att ställa om, att äntligen få ändra om ett beteende som inte har varit gynnsamt. Det måste ju vara väldigt fantastiskt att jobba och se de resorna som ni...
Ja, det är ju fantastiska resor i flertalet fall. Och det finns ju en av de stora tecknen på att man inte bara mår bättre utan också har omvärderat mycket i livet, när man säger saker i stil med att symptomen har blivit bättre även om de finns kvar.
Ja.
Men den stora skillnaden mot tidigare innan man gick in i väggen, det är väl att man uppskattar livet på ett helt annat sätt och också kan sätta ord på och efterleva det som man anser vara viktigt. Alltså att man omvärderar vad som är viktigt i livet och vågar prioritera sig själv på ett helt annat sätt.
Mm.
Så på ett vis är det ju som en mognadsresa. I bästa fall så kommer man ut ur genom, från den här resan med mycket större livsvisdom och som inte bara sitter i huvudet utan som man också vågar agera ut. Och man är inte lika rädd för vad folk ska tycka och tänka. Man är inte lika styrd från normer och samhällsideal.
Nej, precis. Och det, det är som en befrielse lite grann, kan jag känna. Eller det är ju en... det finns ett för och efter, säger ju många som har mattat ut sig.
Absolut, så är det ju. Det är verkligen en vattendelare i livet. Också med tanke på att de som har drabbats väldigt hårt, de har ju symptom under många år. Och det finns ju också till exempel en studie som kom ut nyligen från Institutet för stressmedicin i Göteborg, där man har följt upp patienter en 7-12 år efter att de genomgått behandling på specialistnivå. Och det de kunde se, det är att det finns en grupp, en tredjedel ungefär, som fortfarande uppfyller kriterierna för utmattningssyndrom så pass lång tid efter. Och mår kanske generellt bättre, men ursäkta. Men ändå har påtagliga problem med minne, koncentration och stresskänslighet, som är alltså de här symptomen som brukar hänga i längst. Och en möjlig tolkning till det är ju att på det personliga planet kan man ju göra en utvecklingsresa och man kan lära sig en massa strategier för att leva, fungera, ta sig igenom vardagen även med väldigt lite energi i batteriet. Men det kan ju också vara så att många lever kvar i livssituationer som är väldigt belastande. Ja. Va? Och visst, klokskap och strategier kan ju vara hjälpsamma då, men så länge omständigheterna runt omkring är på tok för belastande så är det ju svårt att återhämta sig optimalt. Och det behöver inte bara vara jobbet, ofta så är det hemma också, eller en mix, va? Arbete och privat.
Jag tycker det är modigt av dem som går tillbaka till samma arbete och liksom vågar, för det är ju en skräck ofta, göra samma sak igen och möta samma människor och liksom möta skammen. Och, ja, jag tycker ändå att... jag blir alltid lite imponerad, vad man ska säga, av mina kunder som gör det. Och det är klart, man ska ju inte fly därifrån, utan det är självklart. Men jag vet själv vilken smärta det kan innebära.
Ja, alltså, och här tänker jag då att en av de mest centrala och viktigaste delarna i en rehabilitering, det kan ju vara att få aktivt stöd i arbetsåtergången. Ja. Jag berättade tidigare att i vårt specialistprogram så finns psykoterapi, jag började beskriva den.
Precis.
Vi har också fysioterapi i grupp, men sen så har vi arbetsterapeuterna som dels ger grupp, håller grupper, men som framförallt då jobbar individuellt med varje enskild patient och stöttar honom eller henne i arbetsåtergången med inte bara information, utan sitter med vid planeringsmöten med arbetsgivare till exempel och eller Försäkringskassan. Utbildar arbetsgivare i viss utsträckning om utmattning och vad som händer i hjärnan och vad man behöver för stöd på vägen tillbaka. Och sen så är de behjälpliga att lägga upp en väldigt konkret plan för hur det ska se ut när man kommer tillbaka på 25%.
Ja.
Hur ska dagsschemat se ut och på vilket sätt ska arbetsuppgifterna vara anpassade och vad är det för pauser som ska tas och när och
precis.
Hur ska informationen gå ut till medarbetare så att man inte blir attackerad av 30 kollegor som är glada och sen. Det är ju roligt att folk är glada och sen, men det kan ju bli för mycket av det också.
Mm. Ja.
Så det där är en delikat fas i processen.
Ja, verkligen. Och det är ju jättebra att de får det stödet, för att stå ensam med det är nog väldigt tufft.
Mm. Så är det.
Men tror du att de flesta som är utmattade liksom här i Sverige kan få tillgång till att komma till en stressmottagning? Eller hur ser det ut egentligen?
Ja, hur ser det ut egentligen? I Stockholmsregionen så finns det ju gott om stressmottagningar. Mm. Sist jag tittade efter så fanns det 12-13 stycken inom vårdvalet, långvarig smärta och utmattningssyndrom. Det är Stockholm det. Sen i övriga delar av landet så kan det se väldigt olika ut. Men tillgången till specialistmottagningar är ju generellt låg. Primärvården, alltså vårdcentralerna, blir ju, om man då övergeneraliserar kanske och tittar på landet i dess helhet, det är den instansen som patienterna behöver vända sig till i första hand. Mm.
Och om du skulle, om det är då någon som har hög stress som lyssnar på det här, och vad är dina råd till den personen?
Ja, för det första, erkänna det för sig själv.
Mm, det är bra.
Ett problem med stress som leder till ohälsa är att när man är i riskfasen, man är fortfarande frisk men man mår ju inte jättebra för man är stressad och är väldigt upptagen av måsten och borden och problem som ska lösas och logistik som ska fixas. Då är man inte speciellt mottaglig för budskap som handlar om att man ska ta det lugnt och varva ner, för annars minsann så kommer det att smälla in i väggen och då är det kört väldigt många år framåt. Utan då är man ju fartblind och springer på och blir irriterad på dem som försöker, inom citat, hindra en, även om det sker i all välmening. Och så länge man inte har en egen motivation att göra någonting annorlunda i livsmönstret så kommer ju ingenting att ske. Så det viktiga rådet är, erkänn detta för dig själv. Det vill säga, om man nu märker att sömnen har varit dålig, den har varit störd, orolig, ytlig, kort och istället ersatts av väldigt mycket nattliga grubblerier. Om man märker att man ständigt är spänd i farten, irriterad, glömsk, ofokuserad, rastlös, har ont i magen, hjärtklappning, huvudvärk, ljudkänslig. Och det här inte är en tillfällighet, det är inte en dag, två dagar som detta sker på en månad, utan det är i stort varje dag. Under en längre tidsperiod, månader, kanske till och med år, då behöver man ju verkligen erkänna för sig själv att det här är ett problem. Särskilt om det finns människor runt omkring som reagerar. Mm. Oftast är det familjen som märker detta först, för på jobbet vill vi hålla ihop, vara duktiga, leverera etc. Och sen då som en, vad ska vi kalla det för, en backlash, alltså när pendylen slår över åt andra hållet, det vill säga när vi kommer hem på kvällen. Nu tänker jag före pandemin när vi hade jobb, fysiska jobb att åka till. Va? Då kanske man tar ut sina frustrationer på familjen istället. Gör sig omöjlig hemma. Och det brukar människor reagera på. Va? Människor kan ju reagera också på andra fuffens vi har under stress. Att vi agerar irriterat, vi blir korta i tonen. Vi glömmer saker, vi gör misstag och är tvungna att gå tillbaka, göra om och göra rätt. Och alla de här tecknen behöver vi som har dem då, om vi upplever dem och vi märker att det inte går över inom loppet av veckor, månader och det finns saker som trycker, då gäller det verkligen att hörsamma signalerna. Och stanna upp och göra någon form av, det här är nästa steg när man har erkänt för sig själv. Stanna upp och skapa sig någon form av översiktsbild över läget. Vad är källorna till min stress? Vad är grundorsakerna på jobbet och utanför jobbet? Och när det gäller jobbet då, idealet är ju att vi ska befinna oss i en organisation där man inte, där medarbetarna inte är styrda av rädsla och prestige och cowboymentalitet, som alltså premierar det här med att bita ihop, gilla läget och överprestera. Utan där vi vill helst ha en organisation där det finns en realistisk bild av vad människor klarar av och inte klarar av och vad vi människor behöver för att hålla i längden. Och med det sagt så bör ju varje organisation då ha policies för hur man ska verka för att minska risken för att medarbetare skadas av arbetet. Både fysiskt men också psykologiskt och socialt. Va? Och där har vi stressen till exempel. Så ledare behöver ju ha en träning i att kunna uppmärksamma tecken på stress, ohälsa. Och sen så ska det ingå i företagets policy att ha samtal återkommande med stressen som ett givet samtalsämne.
Det tror jag inte sker. Eller ja,
det sker.
Ja, det sker säkert på vissa, men det är inte så där.
Inte på alla.
Nej, nej. Och sen träffar ju jag folk som det inte gör det. Så att jag, men jag träffar ju sällan där det är positivt.
Men nej, att, precis.
Ja, det är såklart att det finns. Och fantastiskt.
De som har det bra har ju inte anledning att söka
nej,
upp oss.
Nej, precis. Fantastiskt om det är så. Att man kan få det stödet på sin arbetsplats. Det måste ju vara så befriande. Och jag tänker också att om människor får prata om sådana sårbara saker på sitt jobb, så kommer ju det leda till att de presterar bättre, för att det är en mjukare miljö där man känner att man får bli hörd, liksom, tror jag.
Ja, absolut. Så är det. Och då kan man ju också få hjälp med prioriteringar, med avlastning, med förtydliganden och liknande. En stor stressbov i arbetsmiljön, bland flera, det är ju det här med otydlighet.
Ja, det har jag.
När man inte har tydligt definierade förväntningar, mål och roller. Va?
Otydliga ledare.
Ja, och många snabbt växande företag kan ju också då entusiastiskt rekrytera ambitiösa entusiaster som vill mycket och är ambitiösa, men kanske att den arbetssituation de hamnar i innebär att de får sitta på flera olika stolar och ha oklara roller, och då blir det som så att man jobbar mycket mer och i blindo, och stressen ökar och återhämtningen minskar. Va?
Mm.
Men i alla fall, det jag vill ge en bild av som svar på din fråga då, vad ska man råda en stressad människa till? Ja, erkänn det för dig själv och sen stanna upp och skaffa dig någon form av överblick. Anlägg lite helikopterperspektiv på livet och se vad är orsakerna till stressen. Och sen försöka komma till rätta med orsakerna till den primärt. Va? Alltså om man tänker sig anonyma alkoholister, sinnesrosbön, där man säger, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra.
Mm.
Mod att förändra det jag kan och förstånd och inse skillnaden. Så om vi tar fasta på det där med mod att förändra det man kan, så ja, är det på jobbet, skon klämmer och det är möjligt. Så ha ett prat med chefen om du har förtroende för honom och henne. Och försök få hjälp med prioriteringar, avlastning och förtydliganden. Och sen också se till att samtalet dokumenteras och följs upp, så att man inte bara får ett litet ögonblick och sen så lämnas man vind för våg, utan att det finns en kontinuitet i det hela.
Jag förstår. Ja, det är bra. Sinnesrobönen, den är faktiskt väldigt användbar. Och
mycket så.
Ja, även om jag skulle vilja prata med dig länge, så går tiden börjar rinna ut, eller vad man säger. Men jag vill höra med dig, vem tycker du jag ska intervjua? Ja, alltså intervjua i podden om stress, eller någon kunnig som du känner. eller känner eller vet om eller tycker verkar intressant?
Oj, det finns så många, men ja, spontant så kom jag på Kerstin Geding, en kollega som jag har skrivit ett par böcker tillsammans med. Vi har jobbat i många år på stressmottagningen.
Ja.
Jag har en kollega till som heter Marie Söderström som också är väldigt duktig på stress och inte minst på sömn.
Mm-hmm, intressant.
Som ju är av en av de där viktiga mekanismerna som håller oss friska när den fungerar bra.
Precis.
Och som,
ja.
Ja, som behöver åtgärdas.
Men det kan ju verkligen vara intressant. Ja. Och du har skrivit en rad, har du skrivit flera böcker? Jag vet att du har skrivit Hantera din stress med KBT.
Ja, och sen därefter har jag skrivit, jag och Kerstin Geding har skrivit en som heter Vägen ur utmattningssyndrom.
Ja.
Natur och kultur 2018. Och sen så har vi Krisstress. Och så finns det en lång eftertitel. Att hantera en pandemi, corona, oro och andra långvariga påfrestningar.
Aha.
Och den kom ut i november 2020. Också natur och kultur.
Ja, spännande.
Coronastress.
Ja, ja, det är ju väldigt aktuellt. Fortfarande väldigt aktuellt. Om man vill komma i kontakt med dig, finns du någonstans på sociala medier eller?
Oh ja, jag finns på LinkedIn, jag finns på min hemsida giorgiogrossi.se, ett enda ord. Men framförallt så finns jag på www.stressmottagningen.se.
Ja.
Alltså Stressmottagningen i Stockholm.
Ja. Ja, tusen tack för dina tankar och din erfarenhet. Och jag tror att det är många som har lyssnat som får med sig jättemycket kloka saker av det här.
Tack själv. Nöjet var helt på min sida.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.